Moder Teresa fick en gång frågan vad hon säger till Gud i sina böner. Och hon svarade: ingenting. Jag bara lyssnar. Men frågeställaren var inte nöjd utan sa: men vad säger Gud till dig? Då svarade hon: nej, han säger ingenting han heller. Han bara lyssnar. Jag ska strax återvända dit till en tanke som i mitt eget liv blir allt mer viktig och allt mer central. Lite utifrån det här spåret i Bengts sånger Gå djupare. Jag läser först ifrån Johannes 15 och den 15 versen. Jesus samtalar med sina lärjungar. Mot slutet av samtalet så säger han så här: jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er allt vad ni än ber honom om i mitt namn. När jag har lyssnat på Bengts skiva veckorna fram till idag och just den här tanken om att gå djupare tillsammans med Gud, så börjar jag tänka just på det där ordet djup, som ju är ett ganska bökigt ord egentligen. Vad är det? Och vad är det i relation till Gud? Så börjar jag fundera på om det möjligen finns andra mänskliga sammanhang där man använder ordet djup för att beskriva utveckling, alltså där någonting förflyttas, sammanhang som skulle kunna vara besläktade med livet med Gud. Normalt sett så talar vi om processer av utveckling med lite andra ord. Det blir bättre, vi kanske blir skickligare, någonting blir lönsammare, så beskriver vi ofta utveckling, men djup. Då kommer jag att tänka på att Lotta skrev ett kort på en blomma som vi hade med oss när vi skulle äta hos några av våra vänner. Och på det där kortet hade hon skrivit följande: med glädje över djupnande vänskap. Vackert. Med glädje över djupnande vänskap. Och så slog det mig att vänskapen eller kamratskapet är ju ett sånt område där man talar om utveckling just i termer av djup. Poängen med vänskapen är ju bland annat detta underbara att det måste inte bli bättre och bättre dag för dag. Har ni tänkt på det? Det vore ju outhärdligt om vänskap måste bli bättre och bättre dag för dag. Tänk er själva när man sitter i bilen på väg från en kväll med goda vänner och så sitter man och utvärderar det och så säger man: men handen på hjärtat, har det inte avstannat lite grann nu? Hade vi inte lite trevligare förra fredagen? Så det vore ju rent outhärdligt. Nej, man definierar vänskaper snarare i termer av ökad avspänning, avsiktslöshet och faktiskt också vila. Vänner skiljer sig från bekanta därigenom att man slipper en massa saker. Man slipper fundera på om man har tillräckligt i ordning hemma för en spontanbjudning. Man slipper fundera på om man har bjudit på just den här pastarätten någon gång tidigare till just de här människorna. Man slipper utvärdera, som jag sa. Man slipper till och med vara trevlig om man inte orkar vara det. I goda vänners lag kan man ha ganska tråkigt. Och jag får säga ändå ha ganska roligt. Det är ju det som är så märkligt. I goda vänners lag kan man somna en stund utan att man behöver skämmas för det eller be om ursäkt. Man vaknar ju strax igen. Varför är det så här? Jo, därför att vänner är just vänner. Och att det räcker någonting i andan av att det är bra som det är. Det behöver inte bli bättre än så här. Jag ska strax landa där i tanken på att jag tror att vänskapen i sig, den med människor och Gud, att den i sig har en enorm sprängkraft. Att den är någonting direkt skapande, direkt fruktbärande, men som inte skapar kramp, vilket mycket utveckling gör. Men först bara några ord om andligt liv i stort. Andligt liv är ju ett liv som är i ständig förändring. Om det inte förändras längre, om man tror exakt idag som man trodde för 10 år sedan, om jag ber idag så som jag bad när jag var tonåring, och om min umgängeskrets som inte tror som jag, inte är minsta nyfiken av den tro som jag bär, då kan man misstänka att man har stannat i växten som kristen. Men man ska akta sig för att tro att den där utvecklingen liksom tar formen av en ständigt ökande förälskelse eller ett ständigt ökande effektivitet i vad man får gjort. Snarare tror jag att den tar sig uttryck i insikten i att allting är som det ska vara. Allting är i sin ordning. För vi vet var vi har varandra. Därför är det ett stort och viktigt ögonblick när Jesus liksom för sina lärjungar klarar ut en del begrepp i det här sammanhanget. Bakom ligger ett samtal där Jesus har berättat om att han är vinstocken och de är grenarna. Jesus har klargjort att vinstockens uppgift är vingrenens uppgift är att bli kvar i stocken. Och han har sagt att om grenen blir kvar så bär den av sig själv rik frukt. Detta därför att livet kommer inifrån från stocken. Avskuren från det livsflödet så blir den här grenen bara en torr och knotig pinne. Men i livsförening med stocken så bär den frukt. År efter år, den behöver inte slå rekord i växt eller skörd varje år. Det räcker att den bär sin frukt. För de andra vinrankorna finns där också. Det är med den bilden i ryggen som samtalet mellan Jesus och lärjungarna nu löper vidare, och vi hör nu en beskrivning som vi känner väldigt mycket igen från vårt eget vardagsliv. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Och jag skulle vilja slå fast ett par saker. Jag tänkte göra det med fyrtumsspik den här söndagen. Särskilt det första. Och det är: vet du om att Jesus är din vän före allt annat? Jag tror jag ska upprepa frågan så att den sätter sig. Vet du om att Jesus är din vän före allt annat? Jag säger detta därför att vårt förhållande till Gud kan som bekant komma att rymma ganska mycket. Underkastelse, dåligt samvete, fruktan, inställsamhet, försök till gottgörelse. Men om Gud främst blir någon att bruka eller någon att brukas utav, så saknas ju snart det allra viktigaste, därför att någon form av beräkning spärrar vägen. Så vad ska det bli av detta? Är inte den viktigaste frågan. Skilt från vänskapen med Gud så blir det kristna livets krav och utmaningar, talet om efterföljelse, att mista sitt liv, det talet blir både obegripligt och omöjligt. Här någonstans gömmer sig ett av det kristna livets stora hemligheter. Som om det inte vore nog att Herren Gud fann oss, lyfte oss, frälste oss, så berättar Bibeln att det fortsatta livet med Gud, det är de goda vännernas liv. Och efter att ha samtalat med väldigt många människor, nykristna, gammelkristna, efter att ha lyssnat till mitt eget hjärta och min egen kamp, så hävdar jag att det här är något av det svåraste att ta till sig i det kristna livet. Att Jesus före allt annat är din vän. Inte ditt livs recensent. Inte spärrvakten vid din tillvaros perronger. Han är din vän. Det behöver inte bli bättre och bättre hela tiden. Det är bra som det är, så länge du vet att du vet att Jesus är din vän. Och då är jag tillbaka i samtalet med moder Teresa. Jag ska upprepa det. Frågan var, vad säger du till Gud i dina böner? Hon svarar, ingenting. Jag bara lyssnar. Men vad säger Gud till dig? Nej, han säger ingenting han heller. Han bara lyssnar. I hennes svar finns ju ingenting som är avslaget eller uppgivet. Det här handlar om två parter som har mycket att prata med varandra om, men som har nått ett djup i sin vänskap som gör att de också kan vara nöjda med att bara vara hos varann. Lägg märke till att det här kommer från en människa som har levt länge med Gud och som långa sträckor har kämpat med sin Gud. Och jag är alldeles övertygad om att moder Teresa skulle ha kunnat ge flera svar på frågan om hennes böner. Hon skulle ha kunnat berätta om förbönerna, om förbönen för alla de som lider. Hon skulle kunna berätta om arbetet i bönet, det ansvar de tog i den klostervärld där hon levde för att be för de som inte hade någon egen röst att be med. Men den här gången så svarar hon så här. Kanske för att hon visste att så många av oss går fel precis här och hamnar i kramp och låsningar. Och jag hör liksom ordet av Jesus, ekot av Jesu ord. Det är ju vänner vi är. Du kan sänka dina axlar, människa. Det är vänner vi är. Eller med ord ur Bengts sång som kommer direkt efter predikan. Gå djupare in i närvaron som genomglöder allt som är. Det intressanta, kanske måste man säga det jobbiga, om man ska nå djupen, det är ju att man måste sjunka för att göra det. Klättra är ju mycket enklare, eller hur? Då känner man åtminstone att man gör någonting. Men sjunka handlar om att göra så lite som möjligt. Inte göra motstånd. Överlåta sig till kärleken. Jag hörde om en biskop som fick besök av en gammal kvinna som kämpade med sitt andliga liv. Hon ville prata om bön. Och hon sa att hon bad varje dag, hon bad mycket. Men hon tyckte aldrig att hon fick någon respons. Hon hörde liksom ingenting. Det blev ingenting. Då frågade biskopen, men vad tycker du om att göra när du inte ber? Och då så sa hon, ja, det är ju ingenting att nämna, sa hon. Men jag tycker väldigt mycket om att sticka, sa hon. Och då sa den kloke biskopen, sätt dig nu varje dag och sticka inför Guds ansikte. En liten stund varje dag, men säg ingenting, sa hon. När kvinnan kom tillbaka efter ett halvår och hon var förundrad och hon sa: det är märkligt, när jag försöker be så tycker jag att jag hör ingenting. Men så fort jag sitter inför Guds ansikte och stickar, sa hon, så tycker jag att Gud talar hela tiden. Kanske handlar det bara om egentligen en enda sak. Och det är att först få upptäcka att Jesus är min vän. Det är där det börjar. Och då är man vid den andra delen av den här texten, där Jesus säger: jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Alltså, vänskapen är inte stillastående. Vänskapen är inte inåtvänd, utan den är någonting som gör att livet blir fruktbärande. Precis det här har varit en stor upptäckt för mig. Och jag tycker att jag har fått nyupptäcka det på något sätt. Egentligen bara de senaste åren. Hur sporrande vänskap är. Och hur värdefull man är. Den är så värdefull att någonting vaknar inom en som gör att man genast vill dela den här vänskapen, den här erfarenheten med fler. Jag ska säga det att i vårt umgänge så ingår ganska många människor som inte delar vår tro. Och det är viktigt för mig att säga att även om de aldrig skulle komma dit, att de tror som vi tror, så består ju vår vänskap naturligtvis ändå. Den är lika varm ändå. Men en sak vet de, och det är att vi ber för dem, och vi gör det varje dag. Men det jag nu tänkte på rör ju de där relationerna med vänner där man också har tron gemensam. Och där finner jag, där är det mycket skratt, det finns en hel del flams, det finns en hel del nonsens. Men det har slagit mig att det finns någonting mer. Och det är att vi nästan alltid hamnar i samtalen. Och inte minst när vi ber tillsammans så hamnar vi nästan alltid hos de människor i vår närhet som sliter med sina liv. Och så säger vi, de skulle behöva en sån här relation. Tänk om de fanns i en vänkrets. Och så märk, vänskapen har någonting i sig själv. En slags inneboende längtan. Den vill rymma fler. Den vill göra skillnad. Den vill bära frukt. Därför att vänskapen är att likna vid ett fruktträd eller en fruktträdgård. Det här har naturligtvis med Gud att göra. Vänskapen är en rännil ifrån Guds eget hjärta. Där ju Gud är den ständigt utvidgade kärleken. Det börjar i Guds hjärta. I treenighetens liksom kärleksfulla relation. Och det sprider sig så att det räcker till en hel värld. Så älskade Gud hela världen. Kraften i detta anar man när man läser om Jesu lärjungar. Efter att ha upprättats av Jesus, efter att ha fått syndernas förlåtelse, fått ett nytt liv, så läser man hur de ganska snart delar ett vardagsliv med Jesus, där Jesus till sist säger detta till dem: jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Utifrån den vänskapen, märk, så är de här unga männen beredda att ge sitt liv för denne Jesus i tjänst för andra. Och de är till och med beredda, och de får göra det. De är beredda att ge sitt liv i döden för att de har fått smaka det Jesus hade. Jag undrar om inte det här är ett område där vi idag behöver någon slags nyupptäckt eller återupptäckt. Där vi som vandrat länge med Jesus skulle behöva börja gå på ett nytt sätt. Vi skulle behöva dra skorna av oss och gå barfota som ginge vi på jungfru mark. Komma till Jesus. Inte bara för att få någonting av honom, men för att få vara med honom, få finnas nära honom. Kanske vända på kuttingen helt och hållet, och istället för att stressa oss själva och varandra med allt vi borde göra och måste få till, vi istället smakade mer på Jesus ord. Som när han säger: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Och så upptäcka att vilan där vi upptäcker att vi är älskade, vi är mottagna, vi är godtagna, inklusive våra bördor och våra brister. Vilan där väcker lusten att tjäna, väcker lusten att sprida kärleken. Det är när vi upptäcker att allting är redan gjort. Vi är älskade innan, jag höll på att säga, innan vi vare sig han förtjänade eller ödeläggade. Så var vi älskade av Kristus. Och jag har bett för den här dagen. Jag har bett att du skulle få höra Jesus säga det till dig på ett sätt som du kan ta till dig. Att du skulle våga öppna dig för denna enda enkla sanning. Glöm inte, säger Jesus, att det är vänner vi är. Före allt annat. Ta dina nederlag. Ta dina svek. Ta din bristande karaktär. Ta allt det som du liksom ställer upp i vägen. Och så låt Jesus få tala ner det. Och säga: glöm inte, det är vänner vi är, du och jag, före allt annat. Vänskapen må vara avsiktslös, som jag ofta säger. Men den är absolut inte verkningslös. Detta är ett kraftfält i det andliga livet. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att vi får vara här idag. Och jag ber att någon tyngd skulle kunna falla från våra axlar när vi igen ser att vi är älskade, vi är godtagna och att vi är dina vänner. Och jag ber om den där kraften, skapar kraften i vänskapen. Att den skulle också i ditt rike få explodera runt våra liv, här. När vi får ivern tillbaka, lusten tillbaka att dela allt det du har gett oss. Herre, detta klarar inte vi. När vi bara försöker och försöker så låser det sig. Men Herre, jag ber om din andes utgjutande över oss. Att vi får gå djupare, Herre, in i närvaron som genomglöder allt. I Jesu namn. Amen.